I advent så är förkunnelsen inte ersatt skulle jag säga, utan given en lite annan form. Formen av ett samtal. Förra veckan fick vi lyssna till Peter som berättade om hur Gud på ett väldigt påtagligt sätt kom till honom för 2 år sedan och hur hans liv har förvandlats radikalt sedan dess. Och idag så har vi den stora glädjen att få välkomna Maria Alfons till oss i Johanneskyrkan. Ännu en gång ska vi säga. Vi ger Maria en stor applåd. För alldeles snart så ska vi få höra Maria berätta om hur Gud har kommit till henne och hennes familj under ett flertal tillfällen. Till väldigt konkreta utmaningar som har fått leda dem till platser där många av oss överhuvudtaget inte har varit i närheten. Många känner Maria. Maria och Magnus, din man, har ju varit nära Johanneskyrkan egentligen sedan Johanneskyrkan grundades. Men jag tänker att det kan finnas en del här som inte vet vem du är. Så att helt kort, kan du inte berätta vem du är?
Ska göra. Jag är född och uppvuxen här i Linköping och sen var i Philadelphia-kyrkan, heter det då, Ryttargårdskyrkan heter det nu, och vid 20-årsåldern så gifte jag mig och flyttade till Edsbyn, och sen har jag bott borta från Linköping många perioder av mitt vuxna liv, men sen 7 år tillbaks så är vi tillbaka i Linköping och jag jobbar till vardags på Liljeholmens folkhögskola. Och jag är gift då med Magnus som jobbar på EFK, eller Evangeliska Frikyrkan. Han har en så fin titel som pionjärstrateg. Och vi har 2 vuxna barn, 2 killar.
Mm. Du berättade att du lämnade Linköping redan som 20-åring. Gjorde du det själv eller var det så att du och Magnus redan hade träffats då?
Det stämmer. Vi träffades när jag var 17 år, så vi hade till och med hunnit gifta oss när jag var 20 och flyttat till Edsbyn. Ja.
Jag har nämnt hur Gud kommer till oss och särskilt den här tiden så påminns vi om Lukas evangeliets inledning, hur Gud kommer till en tonårstjej som har samma namn som du, Maria. Hur en ängel kommer till henne med budskap ifrån Gud och säger till henne: Herren är med dig, var inte rädd Maria, Herren har utvalt dig, ingenting är omöjligt för Gud. Och Marias respons till detta oerhörda, det är de ord som många känner till. Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och jag tänker någonstans, Maria och jag träffades här i veckan. Vi är kollegor på Liljeholmen, så vi träffar varandra både nu och då. Men vi träffades nu i veckan för att förbereda det här samtalet. Och jag tycker det är så tydligt hur det tilltal som den unga Maria fick för 2000 år sedan, det är tilltal som återkommer till konkreta människor genom hela historien. Och där Maria, din berättelse är ett tydligt uttryck för hur Gud kommer till dig och ber dig, eller anförtror dig, delar av sin plan. Och det jag hör genomgående i din berättelse, att du gensvarar på motsvarande sätt som en Herrens tjänarinna. Där du låter det ske som Gud har sagt. Men då kan man ju fundera på, du pratar om att ni åkte till Edsbyn, det är ju hyfsat långt bort. Men jag vet att det inte dröjde så länge innan ni begav er till betydligt mer avlägsna platser. Och jag funderar på den här vissheten, ibland talar man om kallelse till att åka till andra platser. För att få visa evangeliet i ord och handling till andra. När började du ana att det skulle komma att bli din livsväg?
Det var i församlingens verksamhet kan man väl säga. På både gudstjänster och barnläger och ungdomsläger och sådär. Så påminns man ju om församlingens uppdrag att nå längre ut till alla folk med evangeliet. Och det där liksom, ja men det tilltalar mig varje gång jag blev påminn om det. Så det var ju en process under min barn och ungdom. Men det blev ju mer på allvar ju äldre jag blev. Och när jag insåg att ja, men det här gäller ju faktiskt mig. Men mer i en allmän form. Och sen när jag träffade Magnus han blev kristen när han var 20 år. Så det här var ju verkligen inget som han hade vuxit upp med eller så, att bli missionär. Så, men bara som nyfrälst mötte han lite korttidsmissionärer och direkt fångades av kallelsen också. Så det, ja, det blev Mongoliet till slut, men det kanske var en 10-årsperiod då det här kom och gick och kom och gick. Sådär.
Så det första tilltalet kom inte helt olik den tidpunkt som man tror att Maria i Lukas evangeliet fick sitt tydliga tilltal.
Ja, nej. Precis.
Men det finns ju en händelse som Maria skrev en bok här för ett 10-tal år sedan som heter Till jordens yttersta gräns, dit och tillbaka igen. Där du beskriver en särskild händelse när du som 19-åring satt på en buss i Zimbabwe. Där du och Magnus var iväg på er första gemensamma missionsresa, va? Och där gjorde du en erfarenhet som kom att ha väldigt stor inverkan på dig. Kan du inte berätta kort om det?
Ja, då var ju vi nygifta. Vi hade gift oss i maj och i juli så tog vi med ett team på 10-12 personer från Sverige till Zimbabwe. Inget jag rekommenderar kanske, men det gick jättebra. Men där på något sätt, när jag var i Zimbabwe och reste till de onådda som jag hade liksom överlåtit mig till i gudstjänstsammanhang så många gånger. Men när jag väl mötte de onådda då som grupp och med hela min kropp och alla mina sinnen och så slog det mig. Det blev som en chock liksom mot alla mina sinnen. Och jag bara, vill jag det här? Klarar jag det här? Orkar jag det här? När visionen och kallelsen ska landa i verkligheten liksom. Klarar jag det? Och då, jag satt på en buss med människor och teamet och getter och andra djur och lukter och dofter och bara grät liksom, bara, Gud, jag klarar inte det här är för stort liksom. Men Gud nådefull och bearbetade mig under en månad och många möten med folket som vi jobbade bland och sådär. Och jag kände att han knådade mitt hjärta till att jag bara, ja, kallelsen håller även efter den här erfarenheten. Eller kanske tack vare den här erfarenheten.
Jag tänker att det blir ju en rätt så konkret beskrivning av det tilltal som den unga Maria fick. Att vara inte rädd. För det är ju rimligt att det här är något totalt livsförvandlande som man bjuds in till. Och att då rädslan faktiskt kommer som en reaktion är ju fullt naturligt. Men det här, det du var med om, de erfarenheter du dittills hade gjort som 19 år fram till så att du var 19 år. Det kom sen att leda vidare till tanken om att åka till ett land som precis hade börjat öppnas upp efter en betydligt strängare regim. Mongoliet. Alltså hur kom Mongoliet in i bilden för er del?
Ja, den här allmänna kallelsen som både jag och Magnus upplevde behövde ju konkretiseras. Och det gjorde den under också en period. Det blev tydligare att vi ville jobba med just folk i Asien och inte vilka folkgrupper som helst utan de som faktiskt ännu inte har en församling ibland sig eller onådda som man brukar tala om. Och att det är just församlingsplantering vi ville jobba med. Så det liksom blev tydligare och tydligare. Och när vi hade bestämt oss för att vi behöver åka och få lite träning inom ungdom med uppgift i Holland. Då åkte vi från Edsbyn tillbaka till vår moderförsamling, vår hemförsamling i Linköping. Och presenterade våra tankar. Och då var det då det här en kvinna i missionsrådet som sökte upp oss då efter det här samtalet med missionsrådet och sa, har ni sett på nyheterna? Jag såg igår att Mongoliet har börjat öppna upp precis som många andra kommunistiska länder gjorde då 89-90 där och 91. Är det inte dit ni ska? Så det var ett frö kan man väl säga som såddes som också knådades under en viss tid därefter. Inklusive en resa till Mongoliet, en 2 månaders resa. Och då kan jag ju passa på att säga att det var 30 år sedan den resan och att vi nyss har varit igen då i Mongoliet. Eller Magnus är faktiskt kvar. Jag var där en månad och han är där 2 månader. Och det är då 30 år sedan den där första prövoresan, man ska säga.
Och där någonstans under den resan så landar det mera tydligt att det är det här vi ska göra. För jag tänker det är ändå ett väldigt radikalt beslut. Ni var precis på tröskeln till att börja bygga vad man en del skulle börja tänka, min studiekarriär, min framtida yrkeskarriär. Då väljer ni att bara lämna Sverige, åka iväg utan egentligen några garantier och viga ert liv på en totalt främmande plats. Kände ni bara den? Alltså normalt så tänker jag att man väger sina beslut, och det tvivlar jag inte på att ni gjorde, men kände ni hela tiden att självklart är det här vi ska göra?
Alltså, övertygelsen var stark och vi var ganska radikala. Till exempel var vår syn på universitetsstudier att det är ju bara ett hinder. Du skaffar dig studielån och blir fast i Sverige. Och det här med att köpa hus och sådär, det är ju också bara ett hinder. Man blir fastkedjad i Sverige och sådär. Vi hade ganska radikala tankar på den tiden. Så det var inte attraktivt helt enkelt för oss. Men visst kände man att man gjorde, att vi avvek från normen så att säga. Att vi gjorde någonting som inte våra jämnåriga gjorde. Men det var mycket vision och passion och äventyr. Och sen ska jag väl lägga till att vårt tidsperspektiv då var ju 2 år eller längre om det krävs. Och då tänkte vi, det är också ganska skojigt perspektiv så här i den här åldern, att tro att man kan se en församlingsrörelse starta på 2 år. Men ja, för det blev 10 år sedan.
Ja. Det blev ju 10 år, ja. För ni kom till ett land där det egentligen var en obefintlig församlingsrörelse eller någonting som precis var i sin linda. Och sen kommer ni dit och under de här 10 åren så får ni se en helt ny församlingsrörelse ta form och expandera rätt kraftigt. Hur var det? Alltså jag tänker, om jag skulle försöka sätta mig in i det, så är det verkligen, det här måste ju vara tecknet på att vi är rätt ute. Alltså vi åker hit och så händer det. Men hur upplevde ni det här?
Nej, men det, visst var det jättemycket bekräftelse på att det var rätt. Och att, men vi, å andra sidan hade vi ingen erfarenhet. Vi visste ju inte att på andra platser i världen är det svårare. Liksom, utan det här var ju vår första erfarenhet och vi såg saker hända. Vi såg ju att det var inte bara liksom vårt arbete som växte. Allting växte i Mongoliet på den här tiden. Men visst var det många liksom jobbiga stunder så här. Det första året hade vi ju inget team. Det var ju jag och Magnus och den enda andra som kunde något annat än mongolska eller ryska i den stad där vi bodde. Var en Peace Corps-arbetare eller volontär från amerikanska staten. Så det var ju väldigt ensamt liksom så där det första året och så. Så nu kan man ju se frukten av det, men då var det ju förstås kämpigt. Och sen under tiden där när församlingen växte, det är ju det kom även liksom tillfällen då vi och vårt ledarskap blev ifrågasatta liksom, och då funderar man ju på, först så blev vi ifrågasatta av församlingsplanterare i huvudstaden. Vi hade flyttat till en annan stad. Det kom en delegation och skulle förklara att vi var villolärare utifrån att vi var karismatiska, och de samlade de troende utan att säga till oss och sådär. Ja, spännande. Men där på något sätt så i samtal med en av våra UMU-ledare i Singapore, så han sa så här, men det kommer visa sig vilka de litar på. Sträva inte så mycket på att fixa till det här nu och liksom så, utan har de här kristna mongolerna förtroende för er, då är det de kommer följa i den här frågan liksom. Så då fick vi liksom, okej, är det ett förhållningssätt? Ja, men det låter ju bra liksom. Men sen var det lite senare, så var det ju några av dem, vi hade startat ett bageri för att lösa arbetslöshetsfrågan, och det där växte också, men vi kunde ju ingenting om bageri och business och hade ju annat för oss. Vi var både lärare och församlingsplanterare och sådär. Hur som helst, så i växtkraften där av det där bageriet så upplevde vi. Vi vände sig några av de ledarna emot oss och tyckte att vi minsann borde skaffa mer pengar från Sverige och vi skulle göra mer och sådär. Ja, vi upplevde oss väldigt ifrågasatta igen, och det var ju mer smärtsamt när Där kände både Magnus och jag att vi, om inte församlingen har vårt, eller om inte de har förtroende för oss, vad gör vi då här? Liksom? Gäller kallelsen då? Och vi fick riktigt processa det där. Varför är vi egentligen här? Liksom? Har den mongolska staten bjudit in oss? Nej. Har församlingen bjudit in oss? Nej, vi kom ju innan den församlingen fanns. Och då fick vi landa ändå i att men det var ju Gud som kallade oss. Så vi är här tills Gud säger något annat. Liksom. Och sen vände den där mörka perioden. Det var inte bara det här, vad ska man säga, upproret eller så. Utan det var mycket annat som hände under den vintern där. Men det var en mörk tid kan man säga, eller en kämpande tid.
Och det här pågick ändå samtidigt som ni såg församlingen växa och i en mening mådde bra. Ja. Så var det samtidigt en kamp för er och bakom kulisserna på något vis inom ledarskapet.
Ja, verkligen. Mm. Verkligen. Mm.
Men ändå så är det ju det jag ändå hör när du berättar om tiden i Mongoliet. Jag tycker det är viktigt med de här kompletterande perspektiven. Att det handlar inte bara om en rosenröd resa som gick spikrakt uppåt hela tiden. Men ändå när ni har summerat de 10 åren ni fick där. Så är det fortfarande en väldig förundran över vad Gud gjorde. Och fortsätter att göra även efter er.
Ja, men så är det definitivt. Vi gör väl alla våra slutsatser och skapar våra berättelser av våra liv och sådär. Men om man skulle sammanfattade kort så var det ju, vad ska man säga, dynamiska år, låter lite medelålders uttryck, men väldigt mycket som hände och så utvecklande för oss och för dem. Och ja, men man fick se Guds verk mitt framför ögonen på en liksom, och så, inte utan arbete, men ändå man såg saker hända som man inte hade någon kontroll över, och det är häftigt. Det är väldigt häftigt att få att vara med om det.
Ett återkommande tema i ditt och Magnus gemensamma liv, det är, som jag har tolkat ur din berättelse, det är uppbrott och sändning. Att det är en växelverkan mellan uppbrott och sändning. Det var ju väldigt tydligt hur ni upplevde att ni var sända till Mongoliet. Ni visste inte för hur länge. Men någonstans där runt millennieskiftet, om jag förstår det rätt, så började ni tydligare se att det är nog snart dags att bryta upp. Vi börjar bli färdiga med vårt uppdrag. Alltså hur började den tanken och som kom att bli en visshet formas?
Den började redan innan vi åkte till Mongoliet faktiskt. För den träning vi fick i Amsterdam handlade ju om att när man är församlingsplanterare så är man som en byggnadsställning kan man säga, runt ett hus, runt församlingens, runt Guds hus. Och när församlingen står stadig, eller när Guds hus står stadig, då plockas byggnadsställningarna ner normalt, eller hur? Och då, det var ju vår plan att vi skulle finnas där medan församlingen byggdes upp och sen så skulle vi lämna. Så det var hela tiden målet liksom, att bli överflödiga. Eller sådär. Men när vi insåg att den till punkten, att vi hade faktiskt kommit till den där punkten då vi kände oss att överflödiga, det var väl efter 8-9 år där i Mongoliet. Och vi upplevde det jättestarkt på en missionskonferens som det Mongolis missionscenter som ni understöder och skickar pengar till så troget. När den första missionskonferensen som de höll kände vi båda, vi satt på varsin del i en lokal, att nu klarar mongolerna att leda det här vidare själva och vi har gjort det vi skulle göra. Liksom vår del börjar närma sig sitt slut. Så det var ett tilltal igen där då. Och sen så var en vis person som sa ja, men det är ju lätt att starta saker, men se till att ni avslutar väl. Och den processen av att avsluta väl och lämna över på ett liksom, grundligt sätt tog 1,5 år till efter det där tilltalet. Så.
Jag tänker, för de flesta av oss kanske uppbrott ofta handlar om de stora uppbrotten, att man känner att man är färdig på en arbetsplats och man byter jobb, ofta inom samma stad. Barnen går kvar på samma skola där man är gift med och man är där, kanske jobbar vidare på sitt jobb. I det här fallet så handlar det om att hela tillvaron, din Magnus, era två grabbar, alla ska ryckas upp ifrån detta som har varit er verklighet. De föddes där ute, det var det enda de kände till. Och ni hade inte heller, det var inte så att det hade dykt upp ett nytt jobberbjudande som gjorde, utan här var det bara att vi ska avsluta, men ni visste inte vad ni skulle avsluta eller sändas vidare till. Eller hur? kändes det ändå som så självklart? Men vi är färdiga, vi ska sluta, det är lugnt, eller?
Det är så jag minns det, att det var väldigt tydligt. Och vi hade ju samtal med varandra att, ja men vad nu då? Jag var 32. Det är jättelångt kvar av ett liv när man är 32 liksom. Vad gör vi resten av livet ungefär? Men den här grundkallelsen till mission och till onådda folk var så stark så att vi var väldigt övertygade om att vi skulle någon annanstans efter det. Och då sa vi till varann att nej, men nu pratar vi inte så mycket om det här. Vi behöver lämna Mongoliet på ett bra sätt. Landa i vår hemförsamling igen i Linköping och liksom vila upp oss lite grann. Och sen efter ett eller ett par år kan vi vara redo att ta oss an ett nytt missionsfält eller så, ett folk. Så det var vår deal mellan Magnus och mig. Och sen kom då Gud med ett tilltal till mig innan vi hade lämnat Mongoliet. Fast att jag och Magnus hade gjort en deal så var inte Gud med på den. Så jag minns väldigt tydligt att jag hade liksom mejlat med en vän om våra framtida planer när vi flyttar till Sverige, vad vi tänker göra då och sådär. Och sen så gick jag och bläddrade i en tidning, en National Geographic tidning som vi ju vet har väldigt mycket bilder i sig, väldigt fantastiska bilder. Och då när jag sitter och bläddrar i den här så får jag se en äldre man i ett kargt landskap, och när jag ser honom så kommer tanken väldigt starkt att den här mannen är i Turkiet och det är dit ni ska härnäst. Och det var verkligen så här, jag blev tagen på sängen, en sån känsla var det. Men vi hade ju bestämt att vi inte skulle tänka på det nästa steg, och ändå så kommer det över så tydligt. Så jag var beredd att liksom, för min egen del så är det här Gud som talar liksom. Men samtidigt som sagt, som jag har en man, jag har barn, vi har församlingar som sänder oss. Gud bekräfta om det här är du. Jag är beredd att tro på det, men jag är ansvarig för fler liksom. Och det gjorde han.
Och Magnus visste att du hade fått ett tilltal, men han ville inte veta vad.
Ja, och det är ju mycket utifrån våra personligheter. Att jag är långsam till förändring och tycker det är väldigt jobbigt och behöver tid att förändra. Förändringsprocessen behöver få ta tid, medan han är mer på och det nya liksom sådär. Så han sa, eller jag berättade ju det här för honom liksom, att jag hade upplevt vart vi ska härnäst. Och han sa, jag vill faktiskt inte veta, för då kommer jag släppa Mongoliet för snabbt liksom. Så under över ett år så bar jag den här tilltalet i mitt hjärta som Maria. När vi sen hade landat i Sverige, det var ju då vi hade bäst delat om att vi skulle prata om nästa steg. Och då gjorde vi det, och då hade han bett under en längre period liksom sen vi kom till Sverige, och tänkt väldigt mycket på Indien, Afghanistan och Turkiet. Och då var det Turkiet som jag också hade känt för. Och sen har vi tre liksom parvänner, om ska säga, utöver det, som de känner inte varann sinsemellan, men alla, när vi satt oss ner och sa, ska vi berätta vad vi tror att Gud kallar oss, så svarade de, är det Turkiet, innan vi hann säga något. Och det, allt det här ser jag, det kan verka som liksom så här hokus pokus lite grann eller så, och efterkonstruktioner, men redan där och då så förstod jag att det här är Gud. Han känner mig, han vet vad jag behöver, och han talar på ett sätt som jag förstår liksom, som jag kan hänga med. Han talar först till mig, för att just det landet vi åkte till blev en väldigt prövning för oss alla, men väldigt mycket för mig. Och jag behövde en så tydlig kallelse för att vara kvar där så länge som vi var kvar. Så Gud ser vilka vi är liksom, och talar till oss på de sätt vi kan höra honom och förstå honom och sådär. Så det var mycket omsorg i den processen i kallelsen till Turkiet.
Vi kommer alldeles strax till det, just de här tydliga, flera tydliga tilltal, just för att det skulle komma bli något helt annat i Turkiet. Men jag vet att du också har beskrivit kampen som föregick både det här att bryta upp ifrån någonting som har varit ens verklighet i 10 år, att att det är någonting som i denna växelverkan mellan uppbrott och sändning, så är just uppbrotten någonting som har tagit väldigt hårt och sitter väldigt djupt i dig. Och jag vet att du berättar att du någonstans kände att du inte pallar fler sådana här uppbrott. Du visste att nu är det dags att lämna Mongoliet. Vi är nog på väg in i något annat, men sen orkar jag inte mer. Och ändå så fick du även i det ett tilltal som du fortfarande påminns om. Kan du inte berätta om det?
Nej, men det var ju som sagt ett väldigt tydligt tilltal, men det betyder ju inte att det liksom allt var färdigt att vi skulle, innan vi åkte till Turkiet. En sak som var väldigt svår var ju att tänka sig, nu är det inte bara jag som är normbrytande, utan mina barn kommer också leva ett normbrytande liv liksom, och hur kommer det påverka dem och sådär. Och i det så vet jag att Gud talade väldigt så här konkret. Bara, jag älskar dina barn så mycket mer än vad du gör. Och jag är med i den här kallelsen. Liksom. Så det fick mig att släppa det grubbleriet och den orosprocessen som jag hade brottats med länge. Men sen var det ju just det där mellan Mongoliet och Turkiet som jag kände av uppbrottet, och vi hade börjat landa i Sverige och så var det dags att bryta upp igen. Och då, det var ju då jag sa så där att det här blir nog den sista internationella flytten, för det sliter så liksom. Men så var vi då i Turkiet i 10 år, och när vi skulle åka därifrån då blev det ju det här, då minns jag vad jag sa liksom, oj, det här blir den sista flytten, det sista uppbrottet tillbaks till Sverige liksom. Jag kommunicerade det liksom till våra kollegor där nere och så där, och då var det en kvinna, en kollega, som sa, får jag bara utmana dig Maria att inte stänga några dörrar liksom. Att inte vara så, säga så definitivt det här är sista gången så, utan låt ditt hjärta vara öppet. Så det fick jag pröva.
Kunde du ta in det? Jag menar, det var ju en rätt så utmanande, nästan provocerande tanke att skickas på, så att säga.
Ja, men verkligen. För det var ju min rädsla som talade där, eller min smärta liksom. Så att hon utmanade mig, påminner mig om det här Maria-hjärtat liksom, att jag vill vara en gudskännarinna, jag vill vara öppen för det. Det vore ju väldigt hemskt att stänga hjärtat om Gud talar liksom. Så det jag kunde höra det liksom. Och samtidigt behövde ju min själ få ro liksom, så att vi kom överens, vi gjorde en deal igen då, Magnus och jag, och sa att när vi landar i Sverige så de första 5 åren så pratar vi inte om nya äventyr, utan våra barn ska få känna att vi är i Sverige och att de får en liksom, vad säger man, inte landningsbana utan tvärtom, lyft. Nej, det kanske heter landningsbana även när man lyfter en sån ut i vuxenlivet här i Sverige. Liksom. Så.
Och det här var ju slutet av ytterligare en 10-årsperiod då. För ni kommer ju att vara i Turkiet under 10 års tid. Men det blir ju ganska snabbt uppenbart att det här kommer att bli något helt annat. Om man tänker att ni kom till Mongoliet, en närmast obefintlig församlingsrörelse som verkligen tog fart och blomstrade. Så kom ni ju till Turkiet och utgick ifrån ett team på bara några få personer. Men där hände inte alls samma sak. När ni till sist efter 10 år åkte tillbaka, då var det ett team på 10-15 personer. Så det var fler, men det var fortfarande småskaligt. Alltså, hur hanterade ni att under 10 års tid se att det här är verkligen små steg? Vi har varit med om det här och upplevt Guds tilltal, och sen kommer det här. Hur hanterar ni det?
Ja, det var ju inte bara när vi visste att vi skulle åka tillbaka till Sverige som det här processades. Det processades ju under 10 års tid. Liksom, ska vi vara här? Vi ser så lite hända. Är det rätt mot våra barn? Och så där. Så ni hör, jag hoppas ni hör att jag säger att Gud har talat jättetydligt, men jag har haft många dagar då är det ändå liksom skakas om, eller perioder ska jag säga, då man liksom fortsätter att fråga Gud, är det rätt liksom, är vi, och han fortsätter att bekräfta och så. Så just det, vad var frågan?
Nej, hur ni hanterade att,
ja,
att det, komma och verka under så lång tid utan att egentligen se någon konkret, ja, frukt.
Ja, men precis. Så visionen var ju även där att få se församlingar startas och liksom lämnas över till lokalt ledarskap och så. Men där visste ju att allt skulle bli helt annorlunda utifrån de förutsättningar som det folket och det landet och den historien är och det, den, ja, den period som det folket är i. Men vi fick ju hela tiden justera liksom våra arbetsmetoder och vad vi gjorde för att den där visionen skulle uppfyllas i samarbete med vårt team och ju mer vi lärde känna läget i landet och sådär. Så liknelsen om sådd och skörd var något vi levde med under hela tiden och det, den är någon slags förklaringsmodell för våra 10 år där att vi fick vara med och så mycket. Men vi fick inte vara med och skörda mer än kanske någon eller ett par människor som kom till tro. Och den vision blev ju då inte uppfylld på samma sätt som Mongoliet. För där var det ju så tydligt att nu är ni klara, nu har ni gjort det ni skulle göra och nu kan ni åka hem. Liksom. Men här var det istället, ja, men läget är ganska oförändrat mot när ni kom för 10 år sedan. Visst, flera människor har fått höra evangeliet. Många böner har betts. Vi har liksom... Vad heter det? Försökt. Vi har försökt leva ut Guds ord liksom, och kärlek till folket. Men vi kan inte se vad det har fått för frukt. Liksom. Så då blev det istället att ja, men Gud, visionen finns ju där och vi får lämna den till de som faktiskt är kvar och jobbar i landet. En ouppfylld vision fick vi liksom lämna istället för att se den uppfylld.
Du har beskrivit hur du under tiden i inte i Mongoliet utan i Turkiet fick bli befriad från messiaskomplex. Det är inte den vokabulär vi kanske ofta hör talas om att man ska bli befrias från sina messiaskomplex. Men vad menar du med det?
Ja, mitt namn till trots då så har jag nog mer av en Marta personlighet som vill jobba och sträva på och förändra saker och vara konkret liksom. Och det där blev ju mitt, liksom, det var ju arbetsbeskrivningen jag ska säga, när vi åkte ut. Och sen när man jobbar och strävar så hårt och ser så lite resultat av det man gör så blir det ju en frustration förstås. Och jag vet att det var en pågående frustration liksom, att inte få se mer och man undrar över sin roll och sin identitet och vad leder saker till och sådär. Men sen så någonstans under de där 10 åren så fick vi ett celebert besök härifrån Linköping av Lars och Sofia Jämterud. De bilade ner till Turkiet och hälsade på oss där. Och då var väl jag mitt uppe i en process och som vanligt så pratade jag med människor om allt jag upplever. Bland annat dem då. Och då vet jag att Sofia så tydligt sa till mig så här: men Maria, det är väl ändå Gud som frälser? Det är ju hans jobb det här, ska du ta ansvar för att turkarna ska komma till tro liksom. Och då bara insåg jag ju hur jag hade snöat in mig på att det här var mitt jobb liksom. Och alldeles för tungt att bära förstås och så. Så men man pratade ibland om att snap out of it liksom. Den kommentaren blev en sån där just det. Och sen efter det så fick jag pröva på mer av Marias roll att liksom det bästa jag kan göra av den här situationen är att dra mig närmare Jesus, tillbe honom, lära känna honom, be. Och den processen som då händer i mig är ju den doften som kommer smitta av sig på de människor jag möter liksom. Som jag lägger mitt fokus där istället på att sitta vid Jesu fötter så kommer ju det att ge frukt snarare än att jag jobbar och kämpar på och så. Ja.
Du sammanfattade de här 2 perioderna i termer av att i Mongoliet, allting ni fick se så hände det mitt framför era ögon och att det var något övernaturligt. Att det var verkligen från början till slutet Guds verk. Men också att i Turkiet lära dig just utifrån där du beskriver att inte sträva för hårt. Och att det i sig också fick vara ett uttryck för Guds verk. Att det är faktiskt Gud som ger växten och inte ni. Men ändå så var det ju just som du sa nu då, att avsluta ett uppdrag på 10 år med en ouppfylld mission och lämna över till ett team som senare faktiskt kom att upplösas. Var det ändå lika självklart? Det sista visste ni ju inte om när ni åkte, men var det lika tydligt att nu är tiden till ända? Nu är det så att vi leds vidare in i nästa fas i vårat liv när ni skulle lämna Turkiet?
Men det var ju en annorlunda process att komma fram till det beslutet liksom. Och någonstans efter, efter några år, 4-5 år, så tänkte vi så här, hur kommer det se ut här för att vi ska veta att vi är klara här? Är det liksom att vi är här tills vi dör, eller vad, liksom, när är uppdraget utfört? Och så någonstans i de tankarna så såg vi nog kanske att om det fortsätter på det här sättet så kommer ju inte det var inom en snar framtid, och samtidigt så växer barnen och behöver gå skolgång och sådär i gymnasiet, och man måste ta ställning till deras liv och beslut. Så parallellt med att det närmade sig gymnasieåldern för våra barn så upplevde vi att Gud liksom skiftade lite i fokus för vår mission, från att ha varit väldigt hands-on i församlingsplanterandet till mer träna nästa generation missionärer och församlingsplanterare. Och så halva tiden i Turkiet var just det, att bygga upp ett team och träna nya medarbetare, så att säga. Det var vårt fokus snarare än var ute på gatorna själva. Men i alla fall, så det skiftet av vision kände vi i kombination med barnens växande ålder att det kan ju vi göra var vi än befinner oss i världen. Liksom. All den här erfarenheten vi har fått av att jobba i andra länder på det sätt vi har gjort, nästa generation måste få ta del av det. Liksom. Det finns mycket att ge, och det kan vi göra även i Sverige. Så ja, i kombination där så växte en övertygelse fram att vi skulle tillbaka till Sverige. Och då satt vi oss ner med barnen och frågade liksom, det här är vad vi upplever och vad tror ni? Och då kände alla att fortsätta skolgången i Turkiet eller att skicka hem barnen och vi är kvar i Turkiet, som ju också är ett alternativ, att det var inga alternativ, utan att vi skulle tillsammans som familj ta oss tillbaka till Sverige. Och vi bad tillsammans om när denna flytt skulle ske. Och den skedde då när Viktor skulle börja 2:an på gymnasiet och Jonathan skulle börja 9:an på högstadiet.
Och någonstans det som du bar med dig efter tiden i Turkiet var att du inte längre kallade dig för missionär, utan istället ser det som en livsstil och inte något ämbete. Alltså, nämn kort.
Ja, nu hela tiden i Turkiet så var så det, ja, nu sitter jag här och pratar en mick inför folk, men det är ju, det gick, vi var väldigt tydliga med vår tro, men aldrig med att vi var sända av er bland annat eller så, för det finns så mycket politiska tolkningar av ett sånt uppdrag liksom. Så jag sa alltid, ja, men jag är här, jag är lärare, och Magnus han var företagare, men vi delar alltid vår tro. Och i och med att vi inte kunde prata om, vi hade ingen plattform som liksom pastorer eller missionärer eller sådär, utan vi var vanliga, precis som ni är vanliga arbetare här i staden. Så där tränades ju fram en slags liksom, min tro är det jag delar, jag behöver ingen titel för att dela min tro, om ni hänger med på. Det är ju kanske mer aktuellt för missionärer att göra den resan. Men allt det där liksom avskalandet av ämbetet och bara jag är Jesu vittne var jag än är, jag delar med mig av min tro var jag än är, den lärdomen som liksom mejslades fram där lever jag ju i här liksom. Så nu har jag ju ingen missionärstitel. Jag är lärare på Liljeholmens folkhögskola, punkt. Liksom. Men ett missionellt liv, det kan jag njuta av att leva här eller var som helst i världen, och även det vi alla kallade det till. Liksom. Så jag vet inte om det var svaret.
Och nu bor ni i Sverige sedan 2014, det har gått 7 år. Och någonstans så återkommer det som en röd tråd, både i sändning och uppbrott, att Gud har kommit till dig, han har talat. Men alltså, hur funkar det? Hur vet du att det är ett tilltal från Gud och inte bara dina egna tankar? Det är klart att du gör ju ändå, någonstans landar det i att men nu är det Gud som leder mig. Men hur vet du det? Ja,
eller hur? Det är ju jättebra fråga. Jag har en stark tro på att Gud talar och att Gud använder sig av många olika sätt att tala på. Jag tror väldigt starkt på att Gud talar genom sin församling, att han talar genom sin ord, genom Bibeln. Och att det kommer en tanke till en, det kommer en känsla till en. Och sen får jag göra någonting med den där tanken och känslan. Och jag behöver inte vara så snabb i att bestämma om det är Gud eller inte eller så där, eller så. Men jag tror att han verkar i oss, i vår tanke och känsla, så att vi förmår att göra hans vilja. Men i alla våra beslut så har ju församlingen varit med och bekräftat. Och det är här alla ni kommer in liksom, och viktigt är att vi talar in i varandras liv. Jag nämnde om de här tre olika paren som bara bekräftade att det var Turkiet vi skulle till. Jag var ju som en mussla liksom. Jag sa ju verkligen ingenting om det landet, bara att jag hade fått ett tilltal. Och ändå ett par som bodde i Mongoliet, ett par som bodde i Sverige och ett par i vår hemförsamling liksom. Så nej, men man vet ju egentligen inte förrän efteråt, och någon skulle väl kunna säga att ja, men det var nog fel att ni åkte till Turkiet för det hände ju ingenting där. Det är ju en slutsats vem någon skulle kunna ta. Men jag är övertygad om att det var Guds tilltal och hur det har påverkat vår familj och alla de människor vi mötte där. Vi lämnade inte efter oss en församlingsrörelse och det är tråkigt, jättetråkigt. Men ja, jag tror ändå det var Guds tilltal.
Så det är egentligen tiden som är en faktor också, både tiden och att från olika håll kanske se att Gud leder i den här riktningen, både genom egna tilltal men också genom vänner och
definitivt
andra.
Jag tycker vi behöver bli mycket mer så, involvera andra människor i våra processer. Det tror jag.
Men okej, men jag tänker, det är inte jättemånga här som någonsin kommer att uppleva ett tilltal att åka till andra sidan jordklotet. Jag tänker att det finns nog flera av oss som kanske inte ens någonsin har upplevt att Gud kallar oss att lämna kommungränsen eller korsa den. Och då kan man ju fundera på, Gud kommer till vissa, ja men det är klart, Maria som skulle bära Jesus i sitt eget sköte. Ja men det var ju en jättekallelse, och du och Magnus, ni fick åka och se alla de här fantastiska sakerna. Men jag då, som knegar på samma arbetsplats sedan 15 år tillbaka, hur kommer Gud till mig?
Gud kommer till dig genom så här, när vi lever ett liv i det vi kallar för Guds rike, att vi är med om något så mycket större än oss själva, då kommer ju hela tiden sådana här beslut vi måste fatta. Ska jag byta jobb? Vem ska jag för familjebildning? Köpa hus eller inte? Och sen kan det ju också bara, ska jag bjuda in grannen på middag, lära känna dem lite mer. Ja, men det finns ju massa små och stora beslut som vi tar hela livet. Men är det mina beslut, eller ser jag mina beslut som en del av någonting mycket större? Vågar jag tro på det liksom? Och då, för mig är det verkligen oviktigt om vi befinner oss i vår hemstad eller på andra sidan jordklotet, för det missionella livet, vi alla, det här är inte vårt hemland liksom. Vårt hemland är i himlen, och det är vi alla, på det sättet så är vi alla missionärer liksom. Det finns ett syfte med att vi är där vi är, det vill jag komma till.
Men skulle du alltså säga att Gud kommer till dig på ungefär samma sätt oavsett när ni har varit i Mongoliet eller som nu när ni jobbar med fasta anställningar i Sverige? Alltså är sättet som Gud kommer till er i eran tillvaro, är det samma ton?
Samma ton. Ja, alltså, det behövs ju kanske lite mer krut när det är de här normbrytande sakerna. Men definitivt vilka engagemang man ska, var ska jag lägga min tid och kraft på i kyrkan? Vilka människor ska jag prioritera? Det där tycker jag ändå, om jag vågar stanna upp och tänka den tanken tillsammans med Gud, så tror jag han leder oss. Och det, ja, men det, och sen även avsluta ett uppdrag som vi har. Även där vill ju Gud liksom ge en fingervisning om att det är något annat. Här nu ska du lägga din tid och kraft här istället. Så, ja, men jag, sen är det ju, nu är jag ju i min norm. Jag är ju liksom högst lärare, medelklasslärare, hemstaden. Så då kan det ju vara en annan slags utmaning att behålla det perspektivet. Visst är det så. Nej, men jag tror de där åren i Turkiet liksom satte det där. Jag kan inte komma ifrån att vi är här av en orsak. Liksom, att vi lever inte för oss själva. Vi tillhör ett större rike, ett större sammanhang. Och i det vill Gud leda oss. Liksom. Men det är inte vi som är Messias, eller det är inte vi som är Gud, utan Nej. Vi samarbetar bara med något mycket större. Just det.
Avslutningsvis nu då. Det är ju uppenbart att du lever ditt vuxna liv i 10-årscykler. Det var 10 år i Mongoliet. Det var 10 år i Turkiet. Nu har det gått 7 år i Sverige. Börjar du och Magnus räkna ner nu? Vad kommer att hända om 3 år? Eller hur tänker ni?
Ja, men om inte vi tänkte det så tänker alla andra åt oss. Och vi får ofta den här frågan. Ska ni ut igen? Och vissa missionärer som kommer hem blir ju rastlösa i Sverige, men vi upplever inte att vi är rastlösa i Sverige, utan vi upplever att vi har ett uppdrag här, liksom att vi är en del av något större som jag har pratat om här idag. Men jag kan ju säga så här att när jag fick frågan, ni har ju hört att uppbrotten är det jobbigaste för mig liksom. Så när jag fick frågan bara efter ett par år i Sverige, då fick jag panik av den frågan. För då var det så skört liksom. Men om jag får den frågan idag så är det inte panik längre. Och när vi var i Mongoliet den här hösten då, så alltså det var ju bara sån fröjd. Alltså i 15 dagar så såg jag inga problem överhuvudtaget i Mongoliet, utan det var bara härligt och rosa hela tiden, för att vi bara klickade in i det sammanhanget igen liksom. Men jag kan inte svara på om vi ska ut igen, men det jag har insett, och det både Magnus och jag har insett, är att vi är ju inte oförgängliga, utan vi närmar oss ju en dag när man slutar jobba. Jag är 52 om någon undrar, så det är en bit kvar. Men vi måste ju ta något beslut någon gång om vi ska ut igen. Eller så. Nej, men det är en väldigt öppen fråga. Vi har inga planer, men det är inte panikkänsla om det skulle bli så att Gud talar.
Och vi är väldigt tacksamma över att fått följa er. Ni är verkligen viktiga personer för Johanneskyrkan. Era liv är ju vittnesbörd som talar in i våra liv, fast med andra förtecken förstås för de flesta av oss. Och här är du idag, och jag tycker att, som jag sa i inledningen, att genom hela din berättelse, nu satt ju vi och pratade ännu längre här i veckan, men så blir det så tydligt att du ger ditt gensvar som en Herrens tjänarinna som låter det ske med dig så som Gud har sagt. I den tid som är och när tid är. Och att det är samma gensvar som en annan Maria gav för 2000 år sedan. Och att det är samma väg mot större frihet som vi alla på olika sätt inbjuds till. Genom Jesus Kristus. Som säger till var och en: följ mig. Följ med och se. Så tack Maria för det du har delat. Och vi vill fortsätta att följa er, att hålla er i bön, be för er. Vi ber kontinuerligt för det arbete som sker i Mongoliet, men vi vill också vandra med er i bön. Och jag har faktiskt bett dig att avsluta det här samtalet med att be för oss. Så får vi sen senare i gudstjänsten be för det som ni har varit med och sett ta form i Mongoliet. Men tack för att du var här. Vi ger Maria en applåd och sen får hon leda oss i bön.
Och jag tackar dig Jesus för att vi får tillhöra ditt rike, för att vi får tillhöra din familj. Att det är något så privilegierat att få vara med om. Jag tackar dig för att du har ett så mycket längre och bredare perspektiv än vad vi någonsin kan ha. Men att du ändå liksom glimtar lite på dörren åt oss ibland och talar till oss om hur vi kan få vara med i det du gör. Och nu vill jag be för Johanneskyrkan, för alla de som är här idag, men också de som inte har kommit hit. Jag ber här om den här vissheten om att du älskar oss så ofantligt mycket, och att du älskar att liksom involvera oss i ditt verk. Ska landa ännu djupare i vår erfarenhet. Jag ber Herre om en tilltal och en träning att höra på lärjungavis. Att våga låta Bibel utmana, och att våga låta oss utmanas av varandra, Herre. Kom helige Ande med dina tilltal till oss i smått och i stort. I det som gäller imorgon och det som gäller om 5 år. Tack Herre att du tilltalar till oss i ett format av omsorg. Det är aldrig för att skrämma oss eller tvinga oss eller så, utan att du lockar och pekar liksom och bjuder in snarare än tvingar oss in i sånt vi inte vill. Jag vill signa Johanneskyrkan i den roll de har här i stan. Alla de människor som de berör. I språkcafé och alla möjliga samlingar och så. Jag ber för de människor som möts och berörs av medlemmar i Johanneskyrkan till vardags. Herre, låt din kärlek smitta av sig på de människor som finns omkring dem. Tack Herre för att de ser sig som en del av den större kropp, den världsvida kropp, och att de så gärna vill engagera sig i det här. Välsigna den delen av deras missionella församlingsliv. Amen.